Vi har fyra stycken mycket spännande ämnen som vi ska studera. Och om ni har era biblar så får ni gärna ta fram dem. Vi kommer studera en del om, speciellt om domen kommer vi att titta på. Sista tidens händelser. Vi kommer försöka förstå det här med den stora striden och det som har hänt i himlen. Och hur Gud upprättar det och säkrar universum ifrån att synden någon gång ska uppstå igen. Och det är det som kommer vara vårt tema här. Men idag så kommer jag att titta på, eller vi kommer att studera om den stora striden och korset och vad korset betyder i den här stora striden mellan gott och ont. Och sen kommer Robert att titta på den undersökande domen efter det. Och se hur det relaterar till den här stora striden och korset och oss som lever idag. Så, och sen så imorgon så kommer vi titta på tusenårsriket. Och vad har det för syfte i den stora striden i hela det här perspektivet. Och sen kommer jag att titta på slutet utav de tusen åren och den slutliga förverkligandet utav domen när de ogudaktiga kommer att utplånas. Så min förhoppning är att vi kommer att lära oss en hel del saker och också dras närmare Jesus i det att vi läser om de sakerna som relaterar till honom och den här striden mellan gott och ont som vi befinner oss i. Och förhoppningsvis också få en större längtan till att en dag vilja vara i det rike som Jesus har förberett för oss. Men innan vi går in på det så låt oss be att Gud ska vara med oss. Herre, kära Herre, vi vill tacka och prisa dig för det här vackra vädret som du har gett oss. Tack att vi får ha den här gemenskapen här på Solvik och vi får umgås tillsammans. Och vi får också fokusera på dig och ditt ord och vad du har sagt om saker som relaterar till oss och vår tid. Jag ber att du ska fylla oss med din ande, att du ska leda oss, att du ska tala till oss. Att du ska hjälpa oss att förstå de här ämnena på ett djupare sätt. Så att vi kan uppskatta det som du har gjort på korset och det som du gör för oss i himlen. Och det som du kommer att göra när du kommer tillbaka. Och när du skapar en ny himmel och en ny jord. Så det är min bön. Och vi ber att vi ber om det här i vår frälsare och Herre Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja i Jobb, kapitel 38. I Gamla Testamentet, precis innan Saltaren. Jobb 38, och vers 4-7. Och jag vet inte, tycker ni det är tråkigt om bara jag läser? Ska vi turas om att läsa? Jobb 38, vers 4-7. Ja, jag kan läsa första då så att det blir enklast här. Men det står så här: var fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Här beskrivs skapelsen, och ni minns att i första Mosebok att det står när Gud skapade världen, hur skapade han den? Genom sitt ord. Och på vilket sätt? Var den bra eller dåligt? Det var gott. Hur gott?
Mycket gott.
Mycket gott, amen. Gud skapade en fullkomlig värld. Och det ser vi också här att det var glädje, eller hur? Det var fullkomlig glädje. Det står att morgonstjärnorna sjöng och alla Guds söner ropade av glädje. Då kan vi undra, vilka är det här då? Morgonstjärnorna, är det de bokstavliga stjärnorna som ropar?
Knappa.
Någon som vet, vad är stjärnor en symbol på i Bibeln?
Åtminstone den som brukar att alla står morgonstjärnorna är djävulen som är en
Mm-hmm. Faktum, om man tittar upp i Uppenbarelseboken 1 och 20 så står det där att den representerar änglar. Så vi förstår att det här handlar om Guds änglar som sjunger tillsammans. I det att jorden skapas, att universum är ett fullkomligt, det är fullkomlig lycka som råder i universum. Och det är väl det som vi alla vill ha, är det inte det? Fullkomlig lycka. Det är det alla människor söker. Och Gud hade skapat världen för, han hade skapat universum för alla sina invånares lycka. Och det är det som är målet i allt som Gud gör. Men, ja förresten, vi kan titta på en... Vi kan gå vidare, men det var någonting som hände i den här fullkomliga lyckan, den här fullkomliga glädjen som existerade i universum. Och det läser vi om i Jesajas bok, kapitel 14. Jesaja ligger i Gamla testamentet efter Saltaren, så kommer Ordspråksboken och Predikaren, Höga visan, och sen kommer Jesaja. Jesaja kapitel 14, och vi ska läsa vers 12 till 14.
Hur hör du inte fallet från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor. Jag ska upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste.
En av dessa stjärnor som vi läste om förut föll. Och det var den strålande morgonstjärnan. På latin så blir det Lucifer, och det är därifrån vi har namnet Lucifer. Som föll ifrån himlen. Och vad var det som hade hänt med honom? Jo, han sa i sitt hjärta, jag ska stiga upp ovanför Guds stjärnor. Jag ska upprätta min tron ovanför Guds stjärnor. Vad handlar det om? Vi förstår vad det betyder. Han ville sätta sig över Guds änglar. Men inte bara över Guds änglar, men han skulle göra sig lik den högste. Han ville bli som Gud. Själviskhet kom in här. Vi kan ju förstås förvånas över det. Hur kunde du komma in? Och allt var ju fullkomligt. Men vi vet att Bibeln lär att Gud skapade sina varelser med en fri vilja. Och den här fria viljan den innefattar förmågan att säga nej till Gud. Och varför gav Gud en fri vilja? Jo, det var för att det är endast om det finns en fri vilja som det kan finnas sann kärlek. Och Satan valde att missbruka den här viljan och gå emot Gud, upphöja sig själv. I princip så kan man säga att han sa att han påstod sig kunna styra universum bättre än Gud. Han tänkte, varför ska vi bara tillbe Gud? Varför ska vi inte tillbe mig? Jag som är så högt uppsatt och vacker. I Hesekiel 28 så får vi en annan inblick i det som hände i himlen. Den där ödesdigra tiden. Hesekiel, efter Jesaja så kommer Jeremia och sen kommer Klagovisorna och Hesekiel. Hesekiel 28, vers 12-15.
Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom, så säger Herren, Herren, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du. Hör dig i alla slags ädelstenar. Karneol, topas, kalcedon, solit och nyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Det var en smord beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Det gick de omkring bland gnistrande stenar. Vers 15. Du var fullkomlig på alla dina vägar. från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.
Mm. Här ser vi att Lucifer var en skapad kerub, en beskyddande kerub. Och det här ordet beskyddande kerub är det som används av de här två änglarna som stod på förbundsarkens lock. Som var precis bredvid Guds härlighet som uppenbarades. Och det här säger oss att Lucifer var en av de högst uppsatta änglarna i hela universum. Men ja, det här innebar ju förstås att han kände till Guds karaktär. Han visste hur han var. Men någonting gick fel. Vad var det som ledde till det här? Vi kan läsa vers 16 och 18, så står det så här. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt bland de gnistrande stenarna. I vers 18 så står det. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig och gjorde dig till aska på marken. Här så nämns det gång på gång att det var Lucifers oärliga handel som ledde till hans undergång. Och då kan vi undra, vad i all sin dar handlar det här om? Gick Lucifer runt där i himlen och han lurade folk på pengar? Hur går det här ihop med den bilden av himlen som vi tänker oss?
Jag hade alltid tänkt att det där med handel handlar mer specifikt om staden Tyrus.
Mm, man kan tänka det. Men faktum är att det finns en annan en uppfyllelse av det här också, tror jag. Det här ordet för handel. Om vi tittar i tredje Mosebok 19 och vers 16. Så är det ett ord som har samma rot som det här ordet handel. Och är också en tredje Mosebok 19 och vers 16. Tredje Mosebok 19 och vers 16. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Det här ordet handel, det betyder egentligen att gå från en plats till en annan för att utbyta varor eller idéer. Det är vad ordet kan betyda. Så kanske var det inte varor direkt som Lucifer bytte ut, men han bytte idéer. Han gick och förtalade, som det stod här. När det står att du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Det är i princip det är samma rot i ordet, i båda de här orden. Och förtal, vi säger ju ibland, vi använder samma uttryck ibland när vi säger att ja, det där köper jag inte, eller hur? Om någon säger någonting som vi inte tror på, så säger vi det där köper jag inte. Vi använder lite samma form att uttrycka oss på. Och det här var det som Lucifer började göra. Han började förtala Gud helt enkelt. Han började att anklaga Gud. Vad kallas han i uppenbarelseboken? Han kallas den stora, precis, brödernas åklagare. Eller brödernas anklagare. Anklagelse var ett av de sakerna som Lucifer använde sig av. Och troligtvis är det därför som skvaller fördöms så hårt i Bibeln. Eftersom det var så allting började egentligen. Jag kan tycka att skvaller, det är en liten sak. Om jag skvallar lite här och där. Men faktum är det var det som startade i himlen. Och ni vet, skvaller, det har en otrolig kraft att förvränga en annan människas karaktär. Låt säga att det startades ett rykte här. Ett falskt rykte. Som sa att... Jag vet ni, Robert, han är en misshandlande far. Han slår sina barn. Och sen om jag säger det här till er och öppet så här, så skulle ni inte tro på mig. Men om jag gick och viskade till någon, jag sa, vet du vad? Robert, han slår sina barn. Vad händer? Allting Som ni hör då, eller sättet som ni ser på Robert förändras helt och hållet. Ni tänkte, jag trodde ju att han var så mycket bättre. Är det på det där sättet? Bara för att jag har sagt det på ett viskande läge. så har det en otrolig kraft. Och vad händer då? Jo, ta till exempel om det nu skulle visa sig att ni har hört det här ryktet. Ni har hört det här skvallret. Och ni behåller det i ert hjärta. Och sen så ser ni att Robert, hans barn springer runt här. Och sen så kommer Robert och han springer. Han tar tag i sitt barn och liksom bär bort det. Och ja, det är inget fel i det, eller hur? Men vad tänker ni när ni ser det? Aha, det låg något i det där som Jonathan sa. Han är, jag ser hur hårdhänt han är mot sina barn. Det ligger nog något i det där. Eller hur? Och vad händer ifall Robert är väldigt vänlig mot sina barn och han visar upp en god sida? Ja, vad tänker vi då?
Han gör sig till.
Vi vet nog hur han är egentligen, eller hur? Ser ni hur förödande skvaller kan vara? Hur totalt förödande det kan vara? Och det var precis det som hände i himlen. Så att han började sprida ont rykte om Gud. Säga, Gud, han är inte alls så där som ni tror att han är. Och många änglar tänkte, men det kan väl inte vara så? Och plötsligt så hade Gud ett problem som han inte hade haft tidigare. Vad skulle han göra? Ja. Om han bara hade utplånat Satan där och då, hade det löst problemet? Det hade inte gjort det. Jag menar, nu har alla änglarna hört det här förtalet och skvallret om Gud. Och sen plötsligt är Satan död. Hur ser det ut i änglarnas ögon? Det skulle bekräfta det. Oj, han var något på spåren. Gud är verkligen den här tyrannen som Satan utger honom för att vara. Och det här, därför måste Gud göra en mycket svårare plan, som en lösning på det här. Vi ska titta på det så småningom här. Men vad hände till slut i himlen? Låt oss gå till Uppenbarelseboken 12. Och vers 7. Det stod sen att han fylldes med våld, läste vi i Hesekiel. Uppenbarelseboken 12 och vers 7, där ser vi vers 7 till 9 kan vi läsa.
Han strider upp i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark mer, och det fanns inte längre någon plats för den himlen.
Och nio också kan du läsa.
Och den stora draken, den gamla ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom.
En strid uppstod i himlen. Det här ledde så långt att det blev ett större och större missnöje, och till slut ledde det till våld. Det ledde till uppror emot universums kung. Men vem vann den här striden? Det står att Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och jag tror att Bibeln är ganska tydlig om vem det är som leder himmelens änglar. Det är ingen annan än Jesus Kristus själv. Och Jesus är starkare än Satan, är han inte det? Och han besegrade Satan i himlen. Och de stängdes ut ur himlen. De kastades ner på jorden, står det. Tillsammans med de änglar som sympatiserade med djävulen. Faktum är, de här förtalen som djävulen hade använt sig av var så effektiva att hela en tredjedel av himmelens stjärnor följde med honom i upproret. Vi ser det i vers 4. Men de kastades ut på jorden. Och varför kastades de ut på jorden? Kan de inte kastas ut till Pluto eller någon planet där han inte skulle ställa till med något mer oreda? Kan man undra ibland.
Jag tror att Pluto räknas fortfarande som jordens domän.
Det här solsystemet. Ja. Är det någon som har något förslag? Varför till jorden? Vad var det som hade hänt på jorden? Jag tror att det här hade utspelat sig egentligen någon gång efter att Adam och Eva hade valt sida i den här striden. Adam och Eva hade också ett fritt val. De kunde, och det var ett väldigt lätt val, eller hur? Det enda de behövde låta bli att göra var att äta utav en enda frukt i ett paradis. Och det var just det som Satan ville få dem att äta utav. Om de åt utav det så skulle de dö. Djävulen sa nej, ni ska visst inte dö. Men ni ska bli som gudar och ni ska få allt det här goda. Det är jag som är den som gynnar er som mänsklighet. Om ni följer mina vägar, då kommer ni bli lyckliga. Då kommer ni nå till den sanna glädjen. Och det här är hans favoritlögn. Och det är den han fortsätter med hela tiden. Det är det som hela den här stora striden handlar om. Vem är det som kan göra universum lycklig? Är det Satan? Eller är det Gud? Gud sa, gör inte det. Om ni äter av det, om ni går emot mig så kommer ni dö. Det kommer bli fruktansvärt. Men Satan säger nej, så är det inte alls. I och med att mänskligheten, ja förresten, vem valde människan att lita på? Så var det. Och därmed så visade de att de ville ha djävulen till sin herre. De litade på att hans väg, hans sätt att regera, var bättre än Guds sätt att regera. Och därför så står det i till exempel Johannes 14:30 att djävulen blev denna världens förste, denna världens herre. Han blev den rättmätiga ägaren till den här planeten på ett sätt. Nu, egentligen är det inte den rättmätiga ägaren, för det är ju Gud som har skapat den. Men han tog till sig det här ansvaret genom att lura till sig det från mänskligheten. Egentligen så var det ju Adam som var mänsklighetens fader och representant. Men nu när de hade ställt sig under Satans välde så blev han denna världens förste. Och Gud skulle kunna lämnat världen. Han skulle kunna sagt att okej, de har valt sida. Too bad for them. Nu får de stå sitt kast. Men han gjorde inte det. Utan han hade en plan. Frälsningsplanen som vi kallar den. Låt oss titta på Jobs bok kapitel 1. Där ser vi den här stora striden och vad som händer och hur Satan har försökt att ta den här platsen som Adam egentligen skulle ha haft. Jobb kapitel 1 och vers 6. Vill du läsa igen?
Ja. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Åklagaren kom också med från dem.
Här är ett möte mellan Guds söner. Och Gud är ordförande här i den här kommittén. Och den utspelar sig någonstans troligtvis i himlen då. Guds söner står det här som samlas. Men vilka är Guds söner? Ja, det stod om dem i Jobb kapitel 38 också där vi läste att Guds söner ropade utav glädje. Ja, det finns lite olika tankar kanske om det här. Men min ståndpunkt i det här, om man tittar i till exempel Lukas kapitel 3, så ser man att när det står om släkttavlan, Jesus släkttavla, så går det helt tillbaka till Adam. Men precis i sista versen så står det så här att ja, Kenan han var son till Enos son till Set, son till Adam. Och sen står det att Adam var son till Gud. Det är ganska coolt. Han var direkt son till Gud, direkt skapad av Guds hand. Och han var ju jordens representant, alltså mänsklighetens representant. Ända tills Satan tog över det här då. Men kan det vara så? Bibeln talar faktiskt om att det finns flera världar. Det står i Hebreerbrevet att han skapade världarna. Och ifall det är så att det finns andra världar som Gud har skapat, så kan det mycket väl vara att de här Guds sönerna är representanter från olika världar som samlas för att besluta om universums situation. Oavsett, det är min egen tolkning av det här, men oavsett så ser vi att det är ett möte här. Och Gud är ordförande, men så kommer åklagaren. Och det är Satan. Han kommer också med bland dem. Vi läser i vers 7 så här. Då frågar Herren åklagaren, varifrån kommer du? Med andra ord, vad gör du här? Vem har gett dig tillåtelse att sitta med i det här rådet? Åklagaren svarade Herren, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Så med andra ord, jag representerar jorden. Du vet den där planeten som valde att följa mig. Den planeten som är min. Jag representerar den. Därför sitter jag här. Om ni vet, det är stort sånt FN-möte, så har de olika länder då som är representerade. Och varje land har sin representant. Och så står det där, här är det himmelska FN-mötet. Så står jorden där och jordens flagga, hur den ser ut. Och så kommer åklagaren och sätter sig där och tänker att han skulle få vara där. Och det är det som sa att han försöker hävda, att jag är den här världens herre. Men så säger Herren så här i vers 8. Då sa Herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Med andra ord, du tror att det där är din planet, Satan. Men titta på min tjänare Job då. Han följer inte dig. Han tjänar inte dig. Så du kan inte hävda att det här är din planet. Jag har tjänare på den här planeten också. Och vad gör åklagaren då? Vers 9. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut i din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Vilken fuling, eller hur? Här så säger han att Gud, han tjänar dig bara för att du mutar honom. Bara för att du ger honom alla dessa härliga tider. Men om du ger honom lite motstånd, lite svårigheter i livet, lite kamp, lite misär, då ska du se att han vänder dig i ryggen och förbannar dig. Men Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. För mig är den här berättelsen fascinerande, för den visar också att Gud, han är inte om jag tittar på hans ledarstil, så var inte Gud någon som krävde blind lydnad på ett sätt. Visst, han har rätt till det. Han skulle kunna ha sagt så här, så fort Satan kommer med den här anklagelsen, livvakter, för bort honom. Och de skulle kunna kasta ut honom ifrån det där, eller hur? Men han gör inte det. Här är det en kamp då mellan det goda och det onda. Och alla de här andra gudssönerna sitter och tittar på och ser vad kommer att hända. Och om Gud bara hade sagt sådana, ut med Satan, så hade de här anklagelserna slagit rot. Och kanske hade de andra av gudssönerna också böjt sig för Gud utav fruktan. Men det hade inte riktigt varit sann kärlek. Och därför så säger Gud att okej, du får testa Job. Och med stort intresse så följde de nog vad som hände. Och vi hinner inte läsa allt det här, men Jobb förlorar allt. Han förlorar sina boskapsjordar, han förlorar sina allt som han äger, han förlorar sina söner och döttrar. Han förlorar till och med sin hälsa. Och hans fru vänder sig emot honom. Allting går fel för Jobb. Och Jobb säger vid ett tillfälle att han önskar att han vore död. Han förbannar sin födelsedag. Och så önskar att han aldrig skulle ha blivit född. Men han förbannar inte Gud. Han säger: en naken kommer ur min moders liv. Och naken ska jag vända tillbaka. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Och han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Ett stort exempel för alla dessa Guds söner. De såg att Gud hade rätt. Satan var en bedragare. I Matteus 13 så ser vi igen den här stora striden som utkämpas i universum. Matteus kapitel 13. I liknelsen om om ogräset. Matteus 13 och vers 24 till 30. Och där står det så här: en annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: en ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Och Jesus förklarar liknelsen i vers 37. Den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsåldern slut och skördemännen är änglar. Så låt oss titta på den här liknelsen lite djupare. Förstås, vi förstår ifrån den här liknelsen att Gud tar inte ansvar för ondskan som finns i universum. Han säger att det är djävulen som har sått ogräs. När Gud skapade världen så var allt fullkomligt. Men det var på grund av den här fienden som kom in som orsakade allt lidande. Men något annat som vi finner också är att när nu ogräset kommer upp så ställer tjänarna en fråga. Och vem är tjänarna? Det är änglarna. Lägg märke till det. Har änglarna fortfarande frågor om det här, den här stora striden? Vet ni, en tredjedel av änglarna valde Lucifers sida. Och de var vänner med de andra änglarna, var de inte det? De kände varandra. Och ni kan tänka er, om en tredjedel av oss här hade valt att göra uppror emot någonting, så skulle vi andra ha frågor. Och speciellt om det aldrig hade hänt förut. Det var första gången som det blev ett uppror. Det är självklart att änglarna fortfarande måste ha frågor. Även ifall de valde att vara lojala till Gud, så undrade de över vissa saker. Men hur är det här egentligen? Varför finns det ondska i världen om Gud är god? Har ni hört det förut? Teodicéproblemet. Ja, men om Gud är god, om han är så god och allsmäktig som man säger, varför finns det lidande i världen? Varför finns det ondska? Varför händer det här med människor? Precis samma fråga ställer änglarna. Och vad säger Jesus som svar? Han säger att det är inte jag som har orsakat det här. Han säger att det är en fiende som har gjort det. Men då kanske någon säger, ja men Varför stoppar den inte det då? Varför hindrar den inte det? En gång så satt jag och... Eller jag var och delade ut flygblad i Malmö. Och så träffade jag en tjej som samlade in donationer till en barnorganisation som hjälpte barn som var utsatta. Hon berättade för mig, vi började prata och hon berättade för mig om hur i Afghanistan, hur flickor som vill gå till skolan, de blir sprayade med syra och fruktansvärda saker som händer. Och hon visste om att jag var kristen eftersom jag delade ut kristna flygblad. Och hon sa till mig att, så man kan ju verkligen undra, om det nu finns en god Gud, hur kan det här hända? Och hur kan man tro på en Gud som är god när sånt här händer? Jag tänkte ett tag, jag frågade henne, vad skulle du vilja att Gud gjorde? Hon sa förstås att han griper in och han stoppar det här från att hända så att inget ont händer. Han tar bort allt som orsakar lidande. Och jag frågade henne, har du någon gång orsakat lidande hos någon annan? Och ja, sa hon. Så han kanske måste börja med dig i så fall. Och plötsligt så förstod hon Guds kärlek i att han tillåter lidande att existera. Vad säger Jesus? För de säger, ska vi gå och ta bort det? Ska vi rensa bort allt ont? Jesus säger nej. Varför? För då kan ni rycka upp vetet samtidigt. Låt dem växa tillsammans. Låt varje person välja sida. Och sen så kommer skördetiden, tidsålderns slut. När allt ska skiljas. Ni vet, om man är det någon som har odlat här som... Ni vet att... Ni kanske är duktigare än mig, men om jag odlar vete och ogräs. I början är det ganska svårt att se skillnad på dem. Man vet inte, vad är det här för någonting? Är det här det som jag odlade eller är det något annat som har kommit? Men ju längre tiden går, ju tydligare blir skillnaden. Och så är det med synden också. I början så var det väldigt svårt för änglarna att förstå vad Satans uppror skulle leda till. De tänkte inte att det skulle vara lidande och krig och våld och alla sådana här fruktansvärda saker. Speciellt också eftersom att när det hände så anklagade Satan Gud för allt det här. Så ja, det är ditt fel Gud att det blir uppror och våld och fruktansvärda saker. Så det var väldigt svårt att se skillnad. Vad är det som kommer från Gud och vad är det som kommer från Satan? Och därför så säger Jesus, låt det växa tills skörden är mogen. Tills det blir en tydlig skillnad mellan gott och ont. Och då kommer vi att göra ett slut. Hur relaterar det här till korset? Så jag vet inte hur mycket tid vi har här nu. Men vad är klockan? Den är 11. Okej. Vi har några minuter till då. Vi ska titta på en anklagelse som Satan riktar mot Gud. Och det är den om rättvisa och nåd. Det är egentligen Guds karaktär. Om man tittar i psalm 89, 15 till exempel. Vi behöver inte gå dit, men jag kan läsa den för er. Psalm 89, 15 säger så här. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Rättfärdighet och rätt, alltså rättvisa och rättfärdighet, nåd och sanning. De här två karaktärsdragen är så avgörande i Guds karaktär. Och de båda existerar tillsammans i Guds karaktär. Han är både 100% rättvis och 100% nådefull. Och för oss så går det här en konflikt egentligen i vårt sinne. För om polisen stoppar dig och du har kört för fort. Och så säger han till dig, ja, vad kräver rättvisan? Rättvisan kräver att du ska betala böterna. Nåden, det skulle vara om han säger, men kör på, vi låtsas som att du inte har sett det. Och de går i konflikt med varandra, eller hur? Rättvisa och nåd. Men i Guds karaktär så går de inte i konflikt med varandra. Och vi ska se på det. För det var det som Satan, han angriper Gud om det här och säger att det är orättvist att Gud kan rädda människor som har gjort sig skyldiga till samma sak som Satan och hans änglar. Satan och hans änglar, de får inte komma tillbaka till himlen. De blev utstötta från himlen. Men vad med människorna då som har förbrutit sig mot Gud? Varför ska de få komma tillbaka? Det är orättvist. Satan säger Gud är inte rättvis. Och om Gud säger okej, okay, jag får bara låta dem förgå. Så säger ju Satan, titta vilken grym och elak Gud som bara kastar ut människor och inte ger dem någon chans eller någonting sådant. Så båda de här aspekterna är under angrepp ifrån Satan. Gud säger att han är båda två. Andra Mosebok 34, 67 säger att där vittnar Gud om sig själv. Jag vill läsa det bara. Andra Mosebok 34, 67 säger att Herren gick förbi honom och han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse och synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad. Det här är det som han angriper. Hur kan Gud vara nådefull? Andra Mosebok 34, vers 6 och 7. Hur kan Gud både förlåta synder men inte lämna någon ostraffad? Det här går, säger Satan, det går inte. Vi ska titta i Romarbrevet kapitel 3. Guds svar på den här frågan. Romarbrevet 3. Och vers 25-26. Ja, vi kan egentligen läsa vers 23-26. Romarbrevet 3, vers 23-26. Det står så här: alla har syndat och saknar ärligheten från Gud. Om vi börjar där, hur många har syndat? Alla, varenda en. Och det innebär att hur många av oss förtjänar himlen? Ingen. Ingen förtjänar att komma till himlen. Om du tänker att jag måste bli god nog innan jag kommer in till himlen, så är det loppet redan kört. Det är omöjligt. Du kan inte bli god nog för himlen. Satan, hans änglar, kastades ut på grund av synden och du har också syndat. Du har förkastat den här möjligheten till att komma till himlen genom dina gärningar. Men sen så står det i vers 24: och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Här kommer nåden. Och det här anklagar Satan. Han säger, men hur kan du ta in syndare i himlen? Det är omöjligt om du ska vara rättvis. Vers 25 säger så här: honom har Gud, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol eller ett försoningsoffer, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så vad säger den här versen? Den säger att Gud, han är mån om att bevisa saker och ting. Det här ordet visa, i grundtexten är det ännu tydligare, eller det är ännu starkare. Det är ordet bevisa snarare. Gud vill bevisa sin rättfärdighet eller sin rättvisa. För det är det som är frågan. Hur kan Gud vara rättvis i att förlåta syndare? Det är omöjligt. Syndarna ska gå under, de ska dö. Syndens lön är döden. Är det inte så? Men Gud, och sen så har Gud sagt att Abraham ska komma till himlen och Elia hade redan kommit till himlen och Moses och massa personer hade kommit till himlen och Satan säger, titta vad orättvist du är Gud. De har syndat, de får komma tillbaka till himlen. Hur kan det vara så? Gud säger, okej, nu ska jag bevisa att jag är rättvis. Nu ska jag bevisa att jag är rättfärdig. Han skulle bara kunna ha sagt att, hörni, lita på mig, jag är rättvis. Ingen mer snack om saken. Och så skulle alla säga ja och amen till det, men de förstår inte varför, eller hur? Men Gud är inte en sådan Gud. Gud vill bevisa det för dem. Han vill visa, han vill demonstrera. Titta här, jag är rättfärdig. Och hur gjorde han det? Ja, han ville visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdige som tror på Jesus. I vers 24 så ser vi att det skedde genom att Jesus friköpte dem. Bibeln säger att utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Det står det i Hebreerbrevet 9:22. Och Gud kunde inte bara sopa synden under himmelens stora matta. Men vad han gjorde var att han sände sin son. Och Jesus som Guds son i sin nåd så tog han på sig våra synder. De överfördes ifrån de som tror på Jesus. Då säger Jesus, jag tar det här ifrån dig. Lyfter bort det ifrån dig. Och det blir han som blir så att säga skyldig till de här synderna. Och han straffas. Hans blod utgjuts. Och därigenom så är Gud fullständigt rättvis i att förlåta syndare. Hänger ni med? Det här är en nåd som inte är på bekostnad av rättvisa. I korset så möts nåd och rättvisa. Där så ser vi Guds karaktär i dess tydligaste bild. Och han erbjuder det här till varje människa. Ni vet, ibland så säger föräldrarna till sina barn när de frågar varför. Så säger de, vad brukar de säga?
Därför.
Därför. För att jag säger det. Eller vad det nu än är. Och även om det ibland kanske behövs göras till barn. Så Gud, han är inte så att han gör det för alltid. Han kanske säger att jag kommer berätta för dig senare. Men han vill förklara. Han vill ha en intelligent relation med oss. Och han vill demonstrera varför han är rättvis. Varför frågor, eller varför saker är som de är.
Jag tänker på vilken börda det var på Jesus när han visste varför han måste gå upp till korset.
Det är fruktansvärt att tänka på det.
Ja. Tänk. Alla får skulder.
I första Johannes kapitel 1 så ser vi hur vi kan få del utav den här förlåtelsen, den här oändliga kärleken. Första Johannes brevet kapitel 1 och vers 9, och kanske finner du någonting här som du inte tänkt på förut. Första Johannes kapitel 1 och vers 9. Kanske några av er kan den utan till. Det står, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vad vi behöver göra är att lämna den här synden till honom. Och det gör vi genom bekännelsen. Vi säger, Herre, jag har gjort det här emot dig. Förlåt mig för mina synder. Jag har inte levt så som du vill. Jag har syndat mot dig på så många sätt. Och när vi bekänner våra synder, 1 Johannes 1 och 9, då står det att han är trofast och rättfärdig. Trofast, där har du den nådefulla i Guds karaktär. Rättfärdig, där har du hans rättvisa. Båda de sakerna är Gud i att förlåta våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Det är som en person som, om vi tar den här fortkörningsillustrationen igen. Polisen stoppar dig och säger: du, nu gick det för fort här. Och du säger att, ja, vad har du för ursäkt? Ja, nej, ingen, jag tyckte bara att det gick för långsamt. Ja, du har ingenting som du kan säga till ditt försvar. Och du får en böter. Det är rättvist. Du kan inte gå och säga till domaren sen att nej, jag borde inte fått en böter. Ja, han har alla bevisen där. Du är skyldig. Men låt säga här där i domstolen så kommer polismannen som gav dig böterna. Han kommer och säger: ja, den här personen är skyldig. Men jag vill ge honom en ny chans. Och jag vill betala hans böter. Och där har vi den här rättvisan som inte är på bekostnad utan nåd. Priset betalas. Men den skyldige går ändå fri. Vad hände med Jesus död på korset? Kolosserbrevet kapitel 1. Vet ni att Jesus död på korset orsakade inte bara en seger på jorden. Det påverkade också vad som hände i himlen. Kolosserbrevet efter Efeserbrevet och Filipperbrevet. Kolosserbrevet 2, eller förlåt, 1. Kolosserbrevet 1, vers 19 till 20. Det står så här: ty honom, eller förlåt, ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och var då någonstans? Och i himlen. Har ni lagt märke till den någon gång? Genom blodet på korset så blev det frid inte bara på jorden men också i himlen. Himmelens änglar såg på korset Guds karaktär uppenbaras. De såg hans fullkomliga osjälviskhet och samtidigt hans fullkomliga rättvisa. En annan sak sågs också på korset. Vi kan titta i kapitel 2, vers 15 i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet 2, vers 15. Kolosserbrevet 2 och vers 15. Mm. Någon kan läsa den.
Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Mm.
Han har klätt av välderna och makterna. Här tror jag det talas om de andliga välderna och makterna. Speciellt Satans välde. I och med korset så klädde han av dem. De hade förklätt sig. Satan hade förklätt sig genom sitt bedrägeri. Som han var ljusets ängel. Som han var hela mänsklighetens gynnare. Men här så kläs han av på korset. Och förevisas offentligt när han triumferade på korset. Det såg ut som om Jesus förlorade när han dog på korset. Men han ropade ut att det är fullbordat. Så vann han segern. Han uppvisade och avslöjade Satans karaktär. Jesus hade utgett sig själv helt för mänskligheten. Medan Satan visade sig vara en grym och hemsk person. Som skulle till och med gå så långt att han korsfäste och dödade Guds son. Då förstod änglarna verkligen att Gud är rättvis. Gud är nådefull. Hans sätt att regera är så mycket bättre än Satans sätt att regera. Och där klipptes de sista banden av sympati. Jag läser från Vändpunkten. Det var först vid Jesus död som Satans karaktär uppenbarades för änglarna och för de syndfria världarna. Ärkefienden hade förklätt sig så bedrägligt att inte ens de heliga väsendena hade förstått hans egentliga avsikter. De hade inte klart insett upprorets natur. Och sen vid korset så står det att Satan såg att hans förklädnad hade rivits av honom. Hans regeringssystem avslöjades för syndfria änglar och för det himmelska universum. Han hade avslöjat sig som en mördare. Genom att utgjuta Guds sons blod hade han förlorat all sympati hos de himmelska väsendena. Hädanefter skulle hans verksamhet vara begränsad. Vilken inställning han än föregav sig ha kunde han inte längre vänta på änglarna när de kom från himlen och inför dem anklaga Jesu efterföljare för att vara klädda i mörkrets dräkter och besmittade med synd. Den sista länken av sympati mellan Satan och den himmelska världen hade brutits. Sista versen jag vill läsa i Johannes kapitel 12. Johannes kapitel 12, vers 31 och 32. Jesus säger precis innan korset. Johannes 12, vers 31 och 32. Han säger, nu går en dom över världen. Nu skall denne världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Genom korset så triumferade Jesus. Genom korset så kastade Satan ut. Han blev besegrad. Han blev avslöjad som den som han verkligen var. Korset betyder allt för oss. Det betyder segern som Jesus vann. Det betyder förlåtelse för våra synder. Det uppenbara Guds karaktär. Och i all oändlighet så kommer vi att studera det här utan att uttömma det. Jesus har vunnit segern på korset för oss. Och han har uppstått som ett bevis på att döden inte hade någon makt över honom. Och de goda nyheterna är att den här segern kan bli din och den kan bli min. Om Jesus segrade över Satan i himlen och på korset, så kan han besegra Satan i ditt liv. Amen. Kanske känns kampen svår, men om vi överlämnar oss till honom, då kommer vi att få kraft att härda ut. Jag minns en person som jag studerade med i Malmö. Han var inne i gäng och droger och alkohol, alla möjliga saker som för sig gick. Och omoral. Och han, men han ville verkligen följa Gud. Han kom till kyrkan och vi studerade tillsammans. Och han sa, men det är så svårt, Jonathan. Det är så svårt att bryta de här vanorna som jag har. Och jag sa till honom att, jag vet du, i din egen kraft, du kan inte göra det. Det är omöjligt. Jag vet du, Jesus vill ge dig den kraften. Och jag frågade honom, har du prövat att lämna dig till Jesus på morgonen? Första du gör. Ge honom tillåtelse att komma in och verka i dig. Och han sa, jo, Jonathan, jag har försökt det där. Och de dagarna som jag överlämnar mig till Jesus, då fungerar det. Då klarar jag av att motstå frestelserna. Men sen faller jag tillbaka. Och jag sa, där har du nyckeln. Där har du nyckeln till segern. Om du tillåter Jesus ger dig en fri vilja. Du har förmågan att säga, Jesus, du får komma in i mitt liv eller inte. Men han kommer inte tvinga sig in på det. Vi måste varje dag säga, Jesus, nu får din kraft verka i mig. Nu får du verka i mig. Och då kommer Jesus seger på korset att bli din seger i ditt liv. Och hur många här skulle vilja ha den erfarenheten?
Ja!
Skulle ni vilja ha Jesus seger förvandla ditt liv?
Ja.
Prisa Gud. Herre, vi tackar dig för segern på korset. Vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Och vi kan inte nog tacka dig för det, Herre. Det är för stort för oss att förstå. Att du som Guds syndfrie son skulle ta på dig våra synder. Att du skulle bli behandlad så som vi har förtjänat, så att vi kunde bli behandlad som du förtjänat. Herre, vi tackar dig för din nåd, men vi tackar dig för din rättvisa också. Vi tackar dig för att du är 100% nådefull och 100% rättvis. Och far, vi ber att din kraft ska verka i oss, i våra liv. Herre, jag ber att du ska att vi ska kunna öppna upp oss för dig, så att du kan få mer och mer inflytande i våra liv. Så att vi inte behöver vara bland dem som gör uppror emot dig, utan någon som faktiskt vinner seger efter seger och som kan få vara i ditt rike en dag. Det ber jag om, Herre. Övertygad om att du hör. I Jesu namn. Amen.